du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hälften av månadskostnaden.
Alltså det du säger som är grundhyra.
Ja, förlåt.
Mm. Vi tar det en gång till. Hej och välkomna igen till en ekonomistas podd. Det här är Pingis Hadenius.
Och det här är Isabella Löwengrip.
Vi tycker det är så kul att det är så många som följer den här podden. Isabella, vi har legat etta på iTunes här nu. Vi tycker det är jättekul att det här ämnet verkligen kommer upp till ytan. Verkligen. Kring pengar.
Jag har ju släppt en böcker och gjort flera saker och ting. Men det var länge sedan som jag fick den här typen av respons. Så det har liksom haglat in mejl där man har kommenterat och berättat om sin egen ekonomi. Hur man löser med sin sambo eller ett problem man har i familjen ekonomiskt. Så det har verkligen blivit ett forum att prata om. Och idag så kommer vi ta upp lite läsarfrågor som vi har fått in och ska besvara dem med våra tips.
Och vi har verkligen fått in jättemycket mejl och det tycker vi är väldigt roligt. För det vi vill är ju inte bara att vi ska sitta och prata utan också att alla där ute delar med sig av bra tips. Och det har vi verkligen fått.
Ja, just det. Vi glömde att säga att vi har en fantastisk sponsor till En ekonomistas podd. Och det är det svenska entreprenöriella företaget Vitamin Well. Ni känner säkert igen deras vatten som är fullmatade med bra vitaminer. En favorit som jag och Isabella har, det är den som heter Care. Som är med vitamin B och folsyra som är bra så här på hösten när man lätt blir förkyld. Så tack till Vitamin Well. Och en annan sak vi kom på är vår sponsor eller musik. Eller det är egentligen så här. Den fantastiska producenten Antor Birgisson som ligger bakom till exempel Britney Spears, Celine Dion och närmast Kim Cesarion med Undressed. Han har gjort en specialkomponerad vår musikvinjett. Så när ni har de här sköna beatsen i början och lite mitt i vår podd så stort tack till Antor och hela Aristotrax, Linus Andrén och Emilia Deporett för att ni gjorde den här musikvinjetten till oss som vi tycker så mycket om.
Men vi ska prata budget idag. Vi har fått jättemycket frågor kring budget.
Ja, för det är ju ändå grundpelaren. Att kan man inte hålla en budget så är det väldigt svårt att göra något annat. Så ska man bli en sann ekonomista så ska man börja med att ha en bra budget. Och det har faktiskt kommit, jag tror att det var igår, så lanserades en ny app som heter Tink. Och den förenklar att hålla en budget via din mobil. Och vi har ju testat den nu och den är ju sjukt bra.
Alltså Tink är då en gratis app och de tjänar faktiskt inga pengar på det de gör. Väldigt bra. Men den kan man säga suger upp alla... Den tittar på din helhetsekonomi, hur du spenderar på dina kort, bank- eller kreditkort och alla dina konton. Och sen ser de hur mycket du spenderar på olika saker. Hur mycket pengar du kanske lägger på bolån, på restaurangbesök. Och så kan du se, få en jättebra struktur på hur din ekonomi ser ut. Om du kanske till och med underspenderar på någonting.
Precis, den hämtar alltså all din bankinformation. Så du ser hur mycket pengar du lägger på ICA. På 7-Eleven, på Statoil, automatiskt, den uppdateras hela tiden. Och så kan du lägga in din egen budget och går det så att du spenderar för mycket så varnar den här appen dig. Tink med T-I-N-K, ladda ner den, det är en fantastisk tjänst, jag tror den kommer slå över hela världen.
Ja, den är ju svenskutvecklad, det är några killar som vi har träffat som har suttit och utvecklat här i ett år tror jag. Så det är bara att gå in på tink.se. Den kommer ju finnas också att ladda ner på andra ställen.
För det är just det här med budget. Det som tar emot är att sätta sig och skriva ner hela tiden. Det är lite det som är tufft. Att komma ihåg kvittot och ner anteckna en latte 25 kronor bensin. Och här sker det alltså automatiskt. Det tycker jag är fantastiskt.
Men nu ska vi prata budget. Hur vi tänker. Ja, men Isabella, kan inte du... När vi började skriva vår bok Ekonomista som vi precis släppte... Alltså budget är ju verkligen en viktig del av att vara en ekonomista, grundbulten och i att få allting att fungera. Men vi hade ju till en början i alla fall lite olika syn på det här med budget. Kan inte du berätta hur det var för dig?
Ja, men när vi kom till kapitlet budget så kände jag så här, nej. Alltså förlåt, men budget det är så osexigt och det är tråkigt. Och, ja, men det är lite så där att... I början så känns det som att förstöra månaden lite grann. Att här får jag in min lön. Och plötsligt så ska jag liksom placerar min inkomst på massa olika utgifter och se, och sen helt plötsligt så finns inte så mycket kvar. Mm. Lite så kände jag i början, men jag har ju faktiskt tack vare dig insett att budget är faktiskt väldigt kul när man använder det på rätt sätt. Så idag har jag faktiskt blivit en fena på budget, men jag hatade budgeten från början.
Ja, vi försökte hitta något roligt ord istället för budget, men det finns ju inte så mycket. Det blir sådär kalkyl eller kanske räknesnurra eller något sånt där annat. Men det vi har pratat om när det gäller budget, det är ju att alltså en budget, och när vi skrev det så kallade vi att man skulle bli bästa vän med sin budget. Det finns det här engelska uttrycket best friends forever, att en budget var så. Och varför då, kan man ju undra. Ja, det är väl som vi såg på budget, att en budget, den tittar ju på hur ser dina utgifter ut och hur ser dina inkomster ut. Alltså det är ju som en lista på hur du spenderar och hur du får in pengar. Och det som gör det här till en kompis, det är att som, precis som en trofast vän, så berättar en god vän. De ger ofta de här råden, så här ska du tänka, så här ska du göra. Och en budget kan berätta för dig när en dröm eller en möjlighet är möjlig, helt enkelt.
Precis, och idag så håller jag min budget just för att kunna unna mig och göra det som jag egentligen vill göra. Så vet jag exakt vad mina fasta kostnader är, hur mycket mina rörliga kostnader ungefär kommer vara den här månaden. Så ser jag ganska snabbt att när kan jag åka på den här resan, eller när kan jag gå och köpa den här vinterkappan eller så. Så det är egentligen den enda anledningen för att se när jag kan göra något kul.
Mm. Alltså min första så här aha-upplevelse med budget, det var i tonåren. Då skulle jag ut och resa med min syster. Och vi skulle vara med i Asien och Australien under en väldigt lång tid. Och man är backpacker och sådär, så har man inte så jättemycket pengar. Hade förstås sparat och jobbat. Men då gjorde jag en dagsbudget. Och då blev det väldigt kul, för att då visste jag att varje dag har jag så här mycket pengar att röra mig med. Och gör jag av med mindre, så har jag mer pengar imorgon. Och fortsätter jag att göra av med mindre än vad jag är tillåten att göra, så kommer jag ha mycket pengar. Så det där blev en sport för mig varje dag. Att liksom försöka hålla igen på onödiga utgifter, bosnålt och så vidare. Att hålla igen helt enkelt. Så både jag och min syster, vi kom faktiskt hem med pengar efter den här perioden. För att vi gjorde av med lite, lite mindre pengar varje dag. Och det var väldigt kul. Om man har en budget, man kan ju inte hålla på sig i vardagen att varje dag kanske. Då är det lättare att göra på en månadsbasis. Men det gjorde det väldigt kul. Så jag har fortsatt lite med den här sporttanken. Att en ekonomista sparar ju först och spenderar sen. Så att jag börjar varje månad med att spara först. Så jag försöker alltid spara lite mer än vad egentligen borde kanske. Och så vet jag att om jag behöver pengar, har jag lite större utgifter, så kan jag ta tillbaka lite av de här pengarna från sparkontot. Men jag försöker ändå testa gränsen lite. Så att jag sparar lite mer än vad min budget egentligen tillåter. Och så ser jag om jag kan hålla igen på de här onödiga vardagsutgifterna. Och spara lite mer än vad jag hade tänkt. Det blir lite sport av det hela.
En person som inte har någon aning om ens hur man gör en budget från första början. Så ska vi gå igenom lite grann kring tips och lite grann procent också utifrån ens inkomst, hur man ska förhålla sig till och vad som är rimlig kostnad med mat och boende. Men du säger alltid, Pings, att man ska börja med sina fasta utgifter.
Ja, men så man kan väl se så här, hur kan en budget se ut egentligen? Lättaste sättet att förklara det är ju så här, hur mycket pengar får man in varje månad? Är det lön, är det bidrag eller någonting annat? Studiemedel kanske, eller andra inkomster? Du kanske får utdelning från aktier eller du säljer någonting på nätet eller
sådär. Barnvakt då och då.
Ja, precis. Alla typer av pengar in. Om vi säger att det är 10 000 kronor per månad, det är vad du får in.
Sen, efter skatt.
Ja, precis, efter skatt. Så tittar du då på de fasta utgifterna. Det kan ju vara då först kanske boendekostnader. Sen kanske du har något abonnemang som kommer varje månad. Säg att det är telefoni eller tv eller någonting sånt där. Alla sådana här löpande försäkring kanske du också betalar varje månad. Sen kanske du kan titta bakåt i tiden. Hur mycket pengar la du, alltså hur mycket spenderade du på mat förra månaden, kläder eller har du bytt säsong? Och så försöker man så att säga estimera hur mycket man gjorde av med förra månaden. Är det rimligt för nästa månad? Och se då hur mycket kommer jag att göra av med?
Så helt enkelt skriva upp boende, mat, allting som är fast, bensin. Skriva upp det och sen kolla hur mycket måste jag lägga. För boende vet man ju vad det kostar.
Kanske ett busskort eller något sånt där
precis,
också.
Precis, så mat kan man titta på förra månaden. Hur mycket la jag då? Och försöka liksom se att så här mycket måste jag få in varje månad och spara.
Och problemet är om man då tittar bakåt och säger att jag hade 10 000 kronor som kom in på mitt konto efter skatt. Om jag har en boendekostnad på 5 000 kronor. Och sen så mat och vi säger busskort och annat helt plötsligt var 9 000 kronor. Då har man ju lite väl höga kostnader. Så vi kan prata om det där med vad som är rimligt. För att det vi tycker är en bra riktlinje, det kanske inte går för alla, men det är att försöka spara 10% av det man får in varje månad. Mm. Så har man 10 000 kronor efter skatt så ska man försöka spara de 10%, alltså 1000 kronor per månad.
Mm. Och 20 000 kronor så är 2 000 kronor varje månad.
Precis. Vad är rimligt tycker du, Isabella? Hur gör du när du gör budget?
Nej, men mycket av ens kostnader kan man inte göra så mycket åt. Mm. Till exempel vårt, vi har ju en dyr bostadsrätt i Stockholms innerstad, vilket kostade väldigt mycket pengar. Och, så att, jag tror där har jag och min man, jag tror vi betalar om det är 16 000 varje månad för vår trea med lån och amortering och allting. Eller om det är 18. Beroende på hur mycket vi amorterar varje månad.
Men ni amorterar, det tycker jag är bra att nämna i alla fall, att ni amorterar. För det, om ni inte amorterar där ute så försök att börja amortera.
Ja, nej, men absolut. Nej, men, så att, men om vi säger att vi ligger på 18 000 kronor i fasta utgifter. Och det, eller förlåt, bara i boendekostnaden. Och så har vi lite andra saker och ting. Men just någonting som vi kan, sen ser jag också i vår budget att vissa grejer kan ju påverka. Så mat är ju verkligen en kostnad som kan vara lite någon månad och skyhög en annan månad beroende på om jag har gått ut och ätit eller någon har fyllt år eller varit jul eller något sånt där.
Vad är det som gör att om er budget spricker ibland, vad är det ofta som springer iväg då?
Det är ju restaurangbesök, absolut. Vi åker ju oftast bort en helg ibland på spa och sådana saker och då går det ut några tusen. Men den summan har vi alltid liksom budgeterat att vi ska kunna ha ett nöje för några tusen lappar. Det är inte alltid att det går, men när det går så gör vi det. Men det är just maten som kan verkligen dra iväg. Mm. Och jag har alltid trott att vi ska försöka lägga oss på 3000 kronor var med mat varje månad. Och det tycker jag ändå är ganska bra.
Mm.
Men ibland så ser jag att det blir det dubbla och då har vi inte skött oss. Jag tycker att så länge vi ändå har sparat först varje månad och att de pengarna är bortglömda, då får vi unna oss som vi vill. Men ibland när man tittar tillbaka så kan sånt där svida när man ser att det inte var så himla god mat heller.
Du menar om man har lagt för lite pengar?
Nej, ibland kan man lägga mycket pengar på äcklig mat. Mm. Att man går liksom till kvarterskrogen och säger att man gammal pasta eller pizza och så vet man att hade jag gått och lagat en riktig mat så hade vi kommit billigare undan. Mm. Då kan man bli lite sur på sig själv.
Man kan ju lära sig på sina misstag också.
Ja.
Det är klart, vi kan inte ge tips som kanske passar alla, men det som kan vara skönt också för att man ska må bra kring pengar, det är att man inte har för höga fasta kostnader. Mm. I ert fall så lägger ni ju mycket pengar på just ert boende, men ni kanske har planerat för det också, eller det är ett aktivt val, eller hur?
Precis.
Det är samma för mig.
Precis, och sen blir det 8-9 tusen kronor var, vilket jag tycker är rimligt utifrån min inkomst.
Mm.
Jag är egen företagare och då brukar man ta ut en lön som är under 50% gränsen. Så jag får ut efter skatt 30 000 varje månad.
Mm.
Och har man 30 000 inkomster varje månad, då tycker jag 9 000 i boendekostnader är rimligt i Stockholms innerstad.
Absolut, det är det ju. Om man tänker sig att man ska dela upp saker och ting i olika pajbitar, det kan man ju också göra till exempel i den här Tink-appen. Man kan se liksom, här är 50% av min inkomst går till just boende, vilket då innebär att tjänar man 10 000 kronor och har bränt 5 000 kronor på sitt boende, då har man ju inte så mycket pengar kvar till andra saker och till sparande. Så att det är ganska bra att försöka ha som mål i alla fall att inte lägga mer än kanske 30% på boende.
Precis.
Försöka spara 10% i alla fall. Och framförallt dra ner på de här fasta kostnaderna. För fasta kostnader gör ju att man blir mer bakbunden. Har man mycket fasta utgifter varje månad, kanske massa onödiga abonnemang, vet att jag sa upp för att liksom rensa upp i min budget. Alltså sådana här onödiga telefon eller det var mobilt bredband hade någon gång och då kunde jag förhandla ner priset på det för jag behöver det.
Mm. Och oftast, precis som du säger, oftast har man de här som man behöver. Man vill ha tv-kanaler hemma och internet och så, men man kan alltid förhandla om eller byta företag. Så man kan alltid få ner de summorna. Likadant med hemförsäkring. Jag har ju verkligen satt mig in i försäkringar och jag tror att jag var verkligen runt och tittade på vår första hemförsäkring på samma kvadrat låg på 4 000 kronor per år för en lägenhet. Och nu fick jag ner en till, vad var det? 1 900. Alltså mer än hälften. Eller om det var 2 000. Så att det går ju verkligen att förhandla sig till bättre försäkringar.
Det man kan göra där, det finns ju många sajter för bolån och sådär, men Compricer är ju en sån sajt som tittar på försäkringar. Mm. Och då kan man ju gå in och titta där och sen kan man ringa upp sitt försäkringsbolag, för då har man väldigt bra information som man kan förhandla ner där. Men det som ofta gör att man kanske sover gott om natten när, kring pengar, det är att försöka att dra ner på de här fasta kostnaderna. För då får man lite mer flexibilitet. Och det kanske inte alltid fungerar, och det viktiga är väl också att man tittar på vad man har för mål i livet. Boendet är väldigt viktigt, en trygghet. Men det kan också finnas mycket pengar att tjäna på att förhandla om sina bolån om man har lån, och hemförsäkringen, absolut. Precis. Något jag gjorde till exempel när jag tog min försäkring, det var att då ville de ge ett pris per månad, och då sa jag, kan jag få ner priset om jag betalar ett helt år? Och då fick jag ju ner min försäkringskostnad flera hundra kronor av att jag betalade det direkt.
Det är också så här typiskt att man måste ha pengar för att kunna göra klipp. Mm. Liksom, då hade ju du pengar att kunna betala hemförsäkring för ett helt år. Eller försäkring.
Mm.
Så att, ja, absolut. Men bara i stora helhet så är ju så en budget är ju till för att hjälpa till och för att berätta, som du precis sa. Mm. Så att berätta hur ser din vardag ut och hur mycket pengar kan du lägga på olika saker.
Vi kan väl ha lite sådana frågor som man kan ställa sig för att liksom få en struktur på det här med budget. Om man tittar på en månad, ska vi läsa upp dem kanske? Alltså hur mycket, man kan ju göra så här lyckokalkyler. Det här med budget är ändå viktigt, att det följer hur du vill leva och hur det faktiskt blir i verkligheten. Man kan ju kalla det lite för ett så här personligt bokslut som man gör varje månad, inkomster minus utgifter. Så börjar man att titta på varje månad, blev intäkterna, alltså det du har tjänat, dina inkomster och utgifterna som jag trodde?
Ofta så tror jag att de inte blir det.
Nej.
Det är ju det som är grejen, att visst, man håller en budget och det är jättebra att man sätter den efter den 25 varje månad, men också liksom gå tillbaka och utvärdera, precis som man gör med allt, att men hur blev det? Det är väldigt nytt. Jag tror att även fast man är duktig på att göra en budget, så tror jag att de flesta människor är dåliga på att utvärdera hur det sen gick.
Mm. För det är väldigt viktigt om man tittar då på sitt personliga bokslut, hur mycket intäkter hade jag och hur stora var mina utgifter. Så hade man lägre utgifter än man trodde och fick mer över till sparande, vad var det som gjorde att man lyckades med det? För det är ju fantastiskt liksom.
Mm.
Var det jobbigt att jag liksom hade lägre utgifter, eller kan jag göra om det här och upprepa det nästa månad så jag kan spara mer?
Exakt. Här tror jag också att många, också när man väl kommer igång, det är likadant med träning, när man ska börja träna så blir det 2-3 gånger i veckan, så orkar man inte mer för att man har kört igång för hårt. Likadant när man ska börja med budget, att sparar man alldeles för mycket och så märker man att man måste ta av det man har valt att spara. Och om man inte kunde hålla sin budget så blir man besviken på sig själv.
Mm.
Så det man får tänka är att börja försiktigt. Alltså man, ja. Du behöver inte vara så drastiskt i början. Att, har du gjort vissa grejer, gått på bio en gång i veckan? Och, alltså man behöver inte sluta med allt. Men man försöker att bli mer påmind varje månad. Att små förändringar som jag kan göra varje månad.
Mm.
Lägga till 50 kronor extra på det man sparar. Äta för 50 kronor billigare varje månad. Alltså små, små saker gör stor skillnad.
Och där kan ni ju ta hjälp av alla förhandlingsknep som kommer i nästa avsnitt, tror jag, för att förbättra er budget. Men också just det här nu, om man nu en månad går minus, så är det väl jätteviktigt att titta på varför. Var det motiverat? Köpte du någonting viktigt som du verkligen värdesätter? Du kanske köpte någonting som var en investering så att det verkligen är befogat. Eller spenderade på saker som du inte hade någon glädje av, som du var inne på. Man kanske la pengar på ett restaurangbesök och inte blev nöjd.
Mm.
Då är det ju förstås också viktigt, om det var väldigt dåligt, att man klagar och kanske får pengar tillbaka på den restaurangen. Men att titta på, ibland kanske var värt det för att man köpte något väldigt viktigt.
Och sen också, vad har man för målbild gällande sparande? Och det här är min viktigaste punkt. För att ska jag bara traggla ut och in varje dag eller varje månad, så skulle jag tröttna ganska snabbt. Så jag måste ha en tydlig målbild. Och nu så pratar jag och Odd, vi drömmer om en större lägenhet. Och det kommer ta ett tag. Det är ett stort projekt, det är mycket pengar. Men så det är det största målet vi har gemensamt. Och så har vi ett mindre mål, och det är köpa en ny säng vill vi göra. Och sådana saker. Så precis, tänk på att vad är målet att nå? Att inom ett år så ska jag ha råd till att göra det här.
Mm.
Det behöver inte vara att man ska spendera ytterligare, utan det kan ju faktiskt vara att man ska ha så här mycket pengar sparat på kontot.
Ja, mina mål är att köpa fler aktier faktiskt. Det är så mycket jag vill köpa där nu. Det är några olika. Det är en aktie, det är Berkshire Hathaway eller lite utländska aktier. Men något jag faktiskt längtar efter, eller både jag och min man, vi sparar faktiskt för att kunna resa mer. Och sen så vill jag, i alla fall nästa år, min plan att kunna köpa en resa till mina syskon och mina föräldrar. Det sparar jag för. Det är min så här budget. Ja, men det tycker jag ska kännas så härligt att kunna bjuda dem på en härlig resa. Men framförallt det här med budget, det är ju så otroligt individuellt. Så det som också kan vara väldigt bra, det är ju det här med att man faktiskt pratar med dem i ens omgivning. Man kan få väldigt mycket tips av varandra. Titta på andra som har liknande livssituation.
Och inspirera varandra.
Ja, vad har ni för inkomster och utgifter, de som man är nära och som lever ganska lika, som man kan få tips av varandra. Framförallt på de här smarta sakerna som man kanske kan dra in på. Mm. Har du varit med om något sånt där riktigt smart som du kände, wow, här lyckades jag dra ner en fast utgift? Jag vet, ni var duktiga på till exempel när ni förhandlade era bolån, så ni fick ner det. För det gör ju väldigt mycket på ett år, eller varje månad, att det blir en fast utgift som blir mycket lägre.
Jag tror att det som har gett oss mycket för mig, Odd, är att han förhandlar ju, nu pratar jag så mycket om Odd, men han, i sitt jobb när han skulle förhandla upp sin lön, så fick han en tjänstebil.
Mm.
Även om det var istället, tror jag. Och just att ha en tjänstebil i vår familj och att det ingår garage för oss, det har sparat oss väldigt många tusenlappar.
Mm.
Så det var en viktig sak. Men sen tror jag nog att det är alla små saker där jag förhandlar som blir liksom en stor summa pengar. Men om vi går tillbaka till det du sa nyss, det här med att inspirera varandra. Jag tror att det är det man ska, och det är också det här med att pengar är tabu.
Mm.
Att är man student så ska man ju prata med andra studenter och se att, men hur kan vi hjälpas åt? Men hur gör du med när du lagar mat och dina förråd till studie böcker och allt sånt där. Och likadant är man en småbarnsfamilj. Att tänka att, men hur kan man verkligen få tips av varandra. Men någonting som jag har märkt med min egen budget är att jag har fått mer pengar. Eller det är inte så konstigt nu med en korkad grej. Men det kostar mycket mer att vara singel än att bo tillsammans. Och nu pratar jag inte bara om att det är billigare i och med att man delar på hyra och mat. Utan att också, när jag var singel så brände jag mycket mer onödiga saker. Det var lite mer le för dagen.
Mm.
Ut på krogen och en cosmopolitan och sushi, take away. Och man ville liksom, man tyckte det var lite coolt det här livet. Men jag sparade väldigt lite pengar också.
För mig var det nästan tvärtom.
Är det sant?
Ja, men jag är så himla bra på igen. Och jag upptäckte som med min man, jag köpte ju, han, när vi träffades i alla fall så insåg jag att han la mycket pengar på hämtmat. Och jag sa, jag köper aldrig hämtmat för jag tycker det är så otroligt onödiga pengar i sjön. Jag pratade med min syster om det här någon gång när vi pratade ekonomi. Och då blev hon sur på mig för jag sa så här, hur ofta köper ni hämtmat? Och så räknade jag ut att de köpte hämtmat för alldeles för mycket pengar. Jag tror det var minst 500 kronor i veckan. Och det gjorde min man också. Och det har ju vi slutat med för sig. Så han har förbättrat, men jag kanske tycker vi köper lite lyxigare mat än vad jag själv gjorde. Men jag tror ändå vi har fått ner lite. Men jag har alltid varit så här sportinspirerad, och min bror likadan, kring det här med budget. Så har jag tyckt det varit så kul att liksom snåla mot mig själv, inte mot andra. Men jag kan gärna
snåla mot dig själv.
Jo, men om jag själv bara ska äta middag så kan jag liksom äta knäckebröd och morötter för att kunna lyxa till nästa dag om jag går ut och äter middag med vänner eller bjuder vänner på någonting. För den enskilda middagen betyder så lite om jag ska äta själv, och så vet jag att om jag håller igen den här dagen så har jag mer pengar imorgon eller för något i framtiden. Och så har min målsättning med budget alltid varit att jag håller gärna igen på det som inte är så viktigt för att kunna investera eller spendera mer på något som är viktigt.
Vi fick ett mejl från en tjej som heter Jennifer. Hon ville veta just lite mer kring budget. Hon frågade, vad är rimligt och hur skapar man en budget som håller? Att det är hållbart i framtiden, att man inte bara kommer igång 1-2 månader efter nyår med nyårslöften och sen skippar man det för sommaren. Och så frågar hon också, att hur tar man upp med sin pojkvän att han borde bidra mer med matpengar? Och det är också tufft då om man lever i en relation, att helt plötsligt så måste man ju samsas och saker och ting. Och det märker man ju när man lever i relation, att egentligen så struntar man väl lite grann i så där, att man tror att man betalar varannan gång. Det är klart att man känner ibland så här, nej, men nu är det jag som betalar mer mat än vad du gör. Och jag tror att Jennifer, att säg det rakt ut. Jag tror att personen inte är medveten. Eller så går man runt och så, eller så tycker han att att hon är likadant. Alltså det kan ju vara mycket missförstånd emellan.
Det man kan också göra är så här att om man istället för att ta upp det direkt på, så kan man säga så här: det skulle vara kul att se hur mycket vi spenderar varje månad på olika saker. Mm. Så kan man ju spara alla fakturor och kvitton och lägga i en skål. Och sen när månaden är slut så kan man ju ta upp det på ett roligt sätt och se, oj hör du, jag lade mycket mer än du. Och det här är ju, jag har lagt en mycket större del av min inkomst på våra gemensamma utgifter. Mm. Och det här behöver vi ju rätta till. Så att man faktiskt har svart på vitt. Det är alltid mycket lättare att säga, så här ser det faktiskt ut, än att jag har en känsla. Det blir lite flummigare.
Men absolut.
Så samla alla era utgifter så att det är rakt på sak. Det finns
en annan lyssnare hörde av sig och sa att hon och hennes man, de för över, de har ett matkonto mm. där de för över några tusenlappar varje månad. Och sen har de ett eget kort som är kopplat till det kontot. Så då kan man bara liksom, då går de och köper mat på det här kortet, så blir det liksom ingen tjafs. Så då ser de också om de håller sig till den här summan eller om kortet blir tomt.
Ja, men det är jättebra att man säger att liksom, som ni sa, att ni la 3000 kronor i var på mat, så sätter man in det på ett gemensamt kort. Men jag tänkte också på det här med om man vill dra ner sina kostnader, man tycker att ens budget inte håller. Så det jag själv alltid tyckte var det lättaste, det är att dra ner på de här fasta kostnaderna. Men också se om det passar överens med hur man vill leva. Vad jag gjorde till exempel var att jag under en månad, jag sa upp alla onödiga abonnemang. Mm. För dyr försäkring, framförallt var det tv och bredband som kostade mycket hemma hos mig. Och det gjorde att jag skar bort 2000 kronor per månad. Och jag tycker inte det var viktigt att titta på tv, jag gör aldrig det. Jag lyssnar på radio ibland, men jag kollar inte på tv. Det här är ju ett år sedan, likadant med min man. Det innebär alltså 2000 kronor i månaden i mindre fasta utgifter. Det är 24 000 om året. Det är väldigt mycket pengar.
Verkligen.
Som jag kan spara i aktier eller en resa eller någonting. Mm. Så det lättaste tycker jag oftast, om man tycker att budgeten inte håller, det är att titta på små vardagsutgifter. Och sen de här fasta kostnaderna som kommer varje månad, som blir mycket på ett år.
Mm. Jag har en ny grej som ska in i min budget nu.
Mm.
Jag ska betala hundpassning till min Christian.
Mm.
Och det kostar 2700 kronor varje månad för att någon ska hjälpa till och gå ut och gå med honom. Och jag vill ju liksom, jag har ju hållit min budget så hårt nu, så jag måste hitta de här 2700 kronorna någonstans i min budget.
Fast det som är så intressant där, om det kostar 2700 kronor, hur många timmar är det?
Som hon går ut med.
Ja,
det är varje dag, ja. En timme.
Men om vi säger att det är 5 timmar om dagen. Mm. Nu höftar jag bara här. Under de 5 timmarna. Du tjänar ju antagligen mer än 2700 kronor på de 5 timmarna. Eftersom du jobbar och du är bra på inkomster.
Sant. Det är sant.
Så du kan göra en så här Christian-budget. 2700 kronor i månaden. Det är det som går ut.
Yes.
Alltså vill du ändå kanske gå plus på den här investeringen.
Precis,
för du investerar 2700 kronor.
Mm.
Vi säger att du drar in 10 000 kronor på de här timmarna.
Mm.
Då har det gått ungefär 7300 kronor plus på den här barn.
Så kan
eller inte barnpassningen, hundpassningen. Så det är ju en rolig glädjebudget.
Det är faktiskt sant. Så kan man faktiskt se det. Det är jättesant. Nej men precis. Nej, men så
tidigt
är det
pengar.
Ju. Så är det ju. Den här 2700 kronor för hundpassning gör ju att jag kan komma iväg mer och jobba och ta föreläsning och göra vissa saker och ting. Men jag har ändå, även fast det går att se som en investering, så har jag ändå tänkt på att då ska jag minska på lite matbudgeten. Där kan jag dra in lite grann. Och vissa spontanköp. Inte spontanköp, men med lite kläder och sånt där. Helt enkelt bara för att inte budgeten ska ökas, utan att det är fortfarande samma summa in och ut.
Men det är kanske också så att du hinner gå och handla och planera era matinköp bättre om någon tar hand om Christian, än om du ska stressa hem för att gå ut med honom.
Absolut.
Så det här med tid och pengar är också viktigt.
Men jag tror att det är bra hela tiden att man är medveten om att nu kommer in en ny summa. Jag måste helt enkelt göra plats för det, att man inte bara drar kortet och sen så. Att helt enkelt, ja, men du vet att nu är 2700 kronor mer. Hur har jag råd till det?
Men det är lite som med garderoben. Ska någonting nytt in, ska man sälja något gammalt. Så då kanske man behöver avstå från ett restaurangbesök eller någon annan utgift.
Ja. Jag läste, Blocket hade gjort en undersökning häromdagen som visade sig att majoriteten av, eller genomsnittsmänniskan i Sverige har ett garderobsvärde som man inte vet om på 25 000 kronor.
Oj.
Så där kan man ju verkligen få in lite extra pengar till sin budget.
Precis.
Ska vi börja runda av
budgeten?
Ja,
precis. Men som sagt, titta på er budget verkligen som en god vän som ger dig svaren. Det är väl det viktiga. Att en budget är en trygghet. För det är egentligen inte så svårt att titta på sina inkomster och utgifter bakåt i tiden. Se på om det är rimligt. Och se budgeten som den här vännen som ger dig svaren när någonting är möjligt. Och hur du behöver justera olika saker för att ha råd till dina drömmar helt enkelt.
Och titta just på budgeten över flera månaders tid. Alltså utvärdera varje månad och se att jag kunde hålla den här budgeten för mat, men jag kunde inte hålla det här för jag shoppade en tröja för mycket. Och försök hela tiden reglera inför nästa månad. Då märker du att det var inte så himla jobbigt, men försök att spara ännu mer. Att göra det till en sport och spara så mycket som du kan.
Och inse att livet blir roligare när du spenderar smart och håller din budget. Alltså gör den också realistisk. Jag tycker det var så bra det du sa det här med träning. Att titta bakåt flera månader och så gör någonting som är realistiskt som du tror att du kan hålla. Så att det inte blir trist om du inte klarar en alldeles för stram budget.
Mm. Och gör det till något kul. Alltså fundera på var ska du ha din budget någonstans? Ska det vara i ett snyggt Excel-ark på datorn, eller ska du köpa en snygg liksom, skinnbok för någon ordning och reda och ha den där i, eller appen Tink, alltså fundera på att gör appen till något, ja, något roligt.
Och sen styr din budget, att låt inte någon annan påverka eller styra för mycket över dig, och lever i en relation så prata med din respektive om vad ni ska ha för egna budgetar, alltså var och en, för vilka pengar ni ska kunna spendera och så vidare, och hur ni ska gemensamt spendera över era pengar.
Mm. Jag måste ju göra en ny budget när bebisen kommer.
Ja, vad kommer det innebära då?
Jag vet inte än. Det är mycket jag får lära mig. Men det blir ju en bebisbudget också.
Bebisbudget. Det måste du berätta om längre fram. Ja. Det är ju faktiskt jätteintressant.
Det ska bli spännande. Jag läste ju någonstans att ett barn kostar 2 miljoner upp till 18 år.
Jag har hört 8 miljoner.
Ajda.
Men de siffrorna behöver vi nog ta reda
Titta på.
Ja. Det kan väl också vara en kul sak att mejla in. Mm. Ekonomista@expressen.se är ju adressen för att mejla till oss. Mm. Så har ni förslag på bebisbudget?
Hjälp mig!
Hjälp Isabella! Isabella, vad har vi fått för dessa frågor? Det har varit väldigt många.
Absolut, och några handlar om just med bostadsrätt. Om en äger och någon äger inte, hur man ska göra.
Mm. Den första frågan är från Cecilia. Och just det med bostad är ju en väldigt viktig del av en budget eftersom det är en stor fast kostnad för många. Och frågan lyder så här: hej, jag har en fråga om hur man ska dela upp betalning om man flyttar ihop med en kille som äger en bostadsrätt. Ska man dela månadskostnaden för lägenheten på hälften eller ska jag bara betala hälften av grundhyran? Vad tycker ni? Tack för inspirerande tankesällan podd, Cecilia.
Ja. Mm. Och vi tycker, Cecilia, att du ska betala hälften av grundhyran. Alltså avgiften på bostadsrätten, där ska du gå in och betala 50%. Inte betala hans del av, ja, inte hans hela månadskostnad med ränta och amortering.
Och det tycker vi just för att om det är han som äger lägenheten, det är hans investering, då ska du inte gå in och finansiera hans investering.
Nej. Och vi räknar lite grann på det här. För jag ägde en etta tidigare som kostade 2 miljoner kronor. Och jag hade just en sån situation då jag hade köpt den och sen så var det en person som ville bo med mig där. Och vi räknade på då att till exempel om jag hade köpt den för 2 miljoner kronor och så har jag finansierat det med ett lån på 85%, så blir det ett lån på 1,7 miljoner kronor. Avgiften på lägenheten är 2000 i månaden. Och så har vi en ränta på 3%. Som man ska betala av varje månad. Och sen finns det ju ränteavdrag också, Pingis.
Ja, så 30% av ens räntekostnader får man dra av. Alltså man får tillbaka 30%. Det kallas för skattereduktion. Så att räntan i det här fallet för dig blir 51 000 kronor om året. Men med skattereduktion då, som man får dra bort 30%, så blir det ungefär 3 000 kronor i månaden som man får betala på den här lägenheten.
Mm.
Sen hade vi en avgift på 2 000 kronor i månaden. Så då tycker vi att Cecilia i det här fallet borde dela på just grundhyran. Det skulle innebära att hon betalar 1 000 kronor i månaden.
Absolut.
Hälften av grundhyran. Och i det här fallet så skulle din pojkvän betala ungefär 3 000 kronor i ränta efter skattereduktion. Och sen säger vi att han amorterar 1 000 kronor i månaden. Och sen så hälften av grundhyran. Så att han skulle betala ungefär 5 000 kronor i månaden och du 1 000 kronor.
Ja.
Det här skulle givetvis ändras om ni bestämmer er för att du ska äga en del av lägenheten.
Precis, och det är det som är grejen. För om du säger det till honom att jag ska bara betala 1 000 kronor och han ska betala runt 5 000 kronor i månaden för den här lägenheten, så kan han tycka att det låter orimligt. Men så är det inte, för att han har ju gjort den här investeringen av lägenheten. Och enda gången som du ska gå in och betala hälften är om du äger hälften.
Mm. Så Cecilia, om du lyssnar så, och vill ha just det här konkreta räkneexemplet, så kan vi mejla det till dig.
Mm.
Mejla in det, Emma.
Vi har fått en liknande fråga från Ida.
Mm.
Och då är det så att hon har flyttat in.
Men läs upp kanske frågan då. Eller vad står?
Ja, precis. Ja, men jag kortar ner den lite grann.
Mm.
Och då står det så här.
Ja, det var en lång fråga, säger jag nu.
Ja, nej, men hur som helst. Så Ida flyttade in till hennes sambo i hans bostadsrätt för 2 år sedan.
Mm.
De har delat på avgiften och räntan på hans lån. Amorterade gjorde han själv. Sen har de gjort en liten rustning av lägenheten som kostar 10 000 kronor som hon betalar hälften av. När de sålde lägenheten sen så gick de med 590 000 kronor i vinst. Nu undrar Ida, borde jag fått ut pengar för försäljningen av lägenheten då jag stått och betalat hälften av hans ränta samt hjälpt till lite grann med renovering? Och det är likadant igen att jag vet, det är skittråkigt. Du har gått in och betalat hälften av räntan varje månad, men du äger inte lägenheten, så alltså är försäljningen av lägenheten det hans.
Ja, för att har man inte skrivit avtal på något eller har något annat papper som vidimerar vad man har betalat och står för, då är det ju tyvärr hans pengar helt enkelt. Så att rekommendationen är ju att inte hålla på att betala för någon investering som någon annan äger.
Nej, och jag tror att, alltså, jag har ju pratat med många i liknande situation, och då gör man ofta så att äger en person på bostadsrätt så går man in och betalar hälften av avgift och hälften av räntan på lånet. Men vi tycker inte att det är fine, för att den personen, det är den personens investering, och ska du vara med så ska du vara med och äga. Och då kommer vi till det att om man då bestämmer sig för att flytta in i en annans bostad och ska köpa in sig, hur ska man räkna på det då?
Ja, alltså har man precis, eller vi säger att du träffar en kille och så har, eller en tjej, och så har den här personen precis köpt en lägenhet, då vet man ju precis vad den här kostade. Men har det gått några år och den andra personen har betalat av både ränta och amorteringar, då är det ju bäst att fråga ett par mäklare och se vad ett rimligt marknadspris borde vara. Man ska ju liksom vara schysst när det gäller pengar och inte försöka köpa in sig på en lägre nivå så att det blir orättvist emellan, så att det inte blir pengabråk. Så att, titta sen, på marknadspriset.
Och en annan grej också, att man behöver inte köpa in sig på 50% av en lägenhet. Att det är klart att man är ju, någon pluggar och någon äger en bostadsrätt och jobbar, så att det är väldigt sällan som man är på samma nivå. Och, så att, försök köpa in på 10% ändå, så har du rätt till 10% av vinsten när ni säljer.
Och köper du in det på 10% av lägenheten, då ska du ju stå för 10% av räntekostnaderna och för 10% av amorteringen förstås.
Mm. Det där kan man få ens bankperson att hjälpa till att räkna ut med. Det är en klassisk sån sak.
Tänk på en sak också, om du eller han köper in sig, om det är en kille som köper in sig i din lägenhet och tvärtom, att när ni är två stycken som står på lägenheten så kan ni säkert också förhandla ner lånekostnaderna när ni går till banken och säger att här är vi två stycken som kan betala. Det blir en större säkerhet för banken, alltså mindre risk, så då kan ni säkert pruta ner på räntekostnaderna där. Vi ska ta en till fråga, Isabella. Det är en anonym tjej som har skrivit in, men hon börjar, det är en fråga om boende också, men hon börjar med att berätta att hon och hennes kille på ett ganska intressant sätt delar på de här löpande kostnaderna när det gäller mat.
Ja, det är lite kul, för hon det är en liten tjej som inte väger så mycket och som är tillsammans med en man som tränar, spelar bandy 8 gånger i veckan och gillar att käka kött. Så därför blir det såklart att det är lite ojämnt när det gäller hur mycket man äter varje månad. Och därför har de gjort så att han stoppar in 1700 kronor extra varje månad. Han stoppar in 1700 varje månad och hon stoppar in 700 kronor varje månad.
På deras gemensamma matkonto. Och det tycker jag faktiskt var ett bra tips, att har man väldigt olika matvanor, säg att någon vill köpa mycket dyrare mat, då kan ju den personen faktiskt stå för den kostnaden.
Ja, jag vet ett kompispar, så är en killen i relationen äter alltid massa chips och sånt på kvällen. Dricker gärna en öl när han kommer hem från jobbet och tar chips på sig, vilket hon aldrig gör. Och då tycker jag att det behöver inte hon betala för.
Jag vet att min man, han köper lite mer dyra viner, men han dricker mycket mer vin än jag också.
han dricker ju vin nu när jag är gravid, men jag äter å andra sidan mycket mer frukost och sånt än vad han gör. Så att, ja, det går jämnt ut för vår del. Men hon har en annan fråga här, samma tjej då.
Ja.
Och då är det så att
hon bor ihop med sin kille, eller hur?
Precis.
Och de har flyttat in i hennes lägenhet. Och nu så har de börjat köpa möbler, eller hur? De använder hennes möbler. Men så kommer bådas föräldrar in i bilden.
Exakt, och då är det så att hennes pojkväns föräldrar har väldigt bra ställt och vill såklart hjälpa till att de inte ska behöva ha IKEA-möbler utan köpa lite finare. Och, så att de har varit väldigt generösa här, läser vi i mejlet, vilket gör att hon tjejen får lite ångest för att hennes föräldrar inte kan bidra med lika mycket. Och nu så misstänker hon att hennes egna föräldrar är lite ledsna för att de känner sig sämre för att inte de kan hjälpa till lika mycket ekonomiskt.
Mm.
Och det är lite tråkigt att läsa, tycker jag.
Och det är väldigt viktigt att man inte värderar vänskap eller kärlek för att någon kan betala mer. Och då tycker vi i det här fallet att berätta det för dina föräldrar att du tycker inte mindre om dem bara för att de inte har lika mycket pengar eller kan betala lika mycket. Du är trots allt också vuxen och kan ta hand om dig själv. Att det handlar inte om att man tycker om någon mer eller mindre för att den har mer eller mindre pengar.
Nej, och men precis, och säg det att man hjälps åt på olika sätt. Vissa kan hjälpa till ekonomiskt med att stå för en ny soffa. Och en annan förälder kanske inte har råd med soffa men kommer gärna dit och skruva upp bokhyllan. Att föräldrar hjälper till på olika sätt. Och jag tror att det bästa är att förklara för dina föräldrar och säga att du, det spelar ingen roll om ni finansierar våra möbler i lägenheten utan jag får så mycket annat från er. Jag tror att bara säg det så kommer det räcka.
Man kan ge saker på olika sätt. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och vi bodde i USA och vi hade ganska lite pengar i vår familj och så hade vi en granne som hon hade, kom ihåg, 10 eller 8 tv-apparater. Hon gav mig och min syster massa saker. Men vad min mamma istället gjorde då, hon tillverkade så här dockskåpsmöbler av gamla, vad heter det, flingpaket. Och så tog hon så här tyger och klistrade på och gjorde dockskåpsmöbler till oss. Och de leksakerna gillade vi mer som mamma hade gjort än de här gigantiska nallebjörnarna vi fick av grannen. Och det kan ju säga någonting om att allt är inte pengar utan lika mycket är omtanke.
En annan fråga vi har fått in är från en tjej som heter Michelle.
Mm.
Hon skriver så här: i början av mitt förhållande så betalade han mycket. Och sen när jag började att jobba så försökte jag att betala igen. Problemet är att det har gått för långt. Idag så står vi på helt olika platser och han har nu en stor skuld till mig. Medan jag betalar mest och samtidigt försöker bygga upp en riktigt bra buffert. För mig har det nu blivit extra jobbigt att alltid vara den som ska betala för allt det här extra. Jag har ett sparkonto som tillåter mig att resa, äta ute och så vidare. Och jag vill såklart göra det, men jag får alltid betala för att jag ändå har en massa pengar, som han säger. Snälla, hjälp mig att ta mig ur den här situationen.
Alltså det jag undrar i det här fallet, har ni pratat om pengar och vad har ni för gemensamma mål? Det är lite svårt att, det känns som att ni lever ett liv ihop utan att prata om vad ni har för mål och hur ni ska spendera era pengar. Så det skulle jag vilja börja med i den här relationen.
Mm. Och sen också någonting som vi nämnde tidigare i podden med budget, att säga hela tiden så att jag betalar mer än dig. Det låter oftast väldigt irriterande och bara taget i luften. Att spara kvitton båda ni två, som Pingis sa. Att alla köp ni gör med mat och biobiljetter och sånt, lägg det i varsin skål och sen jämför varje månad att vem har betalat mest. Och säger han då, som du skriver här, att men du har ju ändå massa pengar. Så får du förklara det, att men jag har ju ett konto för att du eller själv ska kunna göra massa roliga saker. Och de ska inte gå till er gemensamma utgifter. Så jag tror att det handlar om att försöka redovisa konkret med kvitton att det är du som betalar mer. Och säg det att liksom, jag vill behålla mitt sparkonto och det borde du också ha.
Jag undrar också vad din pojkväns pengar går till. Har han ett intresse eller lägger väldigt mycket onödiga saker? För att bor man ihop så ska man ju också, det är klart att man ska ha sin egen frihet och få göra sina egna saker. Men det är ju inte okej att en person betalar jättemycket mat och boende och den andra är ute och roar sig och får spendera massor av pengar på nöjen.
Nej.
Ni behöver ju prata om vad ni har för livsmål och hur ni ska spendera era pengar.
Och sen inspirera honom till att själv ha ett sparkonto. Mm. Uppenbarligen så tror jag att han inte har det. Så försök hjälpa honom, för det kan ju vara så att han själv är helt lost med sin ekonomi och budget. Att hjälpa till och förklara för honom att så här mycket pengar borde han också spara varje månad. Så ni kan spara tillsammans, fast på varsitt konto. Men jag tror att försöka vara så konkret som det bara går med att visa upp kvitton och prata om det här. Det är inte det enda sättet.
Ett lätt sätt är att titta på, vad får ni in varje månad? Får ni in 10 000 i var? Hur mycket bör ni betala gemensamt? Mat, hyra, sådana här saker. Och sen så får ni göra vad ni vill av resten. Men försök, som sagt, Isabel sa, få honom att också börja spara. Så att ni försöker göra på lika sätt. Ja, lycka till allihopa. Fortsätt att mejla in frågor till oss. Vi hinner inte kanske svara på alla i alla program. Men det är väldigt inspirerande och det är också väldigt inspirerande med alla tips som ni skickar in. Adressen för att ställa frågor och komma med tips är expressen@... Adressen är ekonomista@expressen.se förstås. Det här är en tjej som är 22 år gammal som har mejlat in. Hon studerar på universitetet och bor i en bostadsrätt men som hennes föräldrar äger. Och hon betalar hyra, ränta och amortering på lånet på den här lägenheten. Och det känns ju då som att hon hyr lägenheten av sina föräldrar. Hon har alltid jobbat och så vidare för att finansiera sitt liv. Men nu börjar hon känna att hon är beroende av sina föräldrar och vill inte vara det längre. Och hur ska hon då göra för att bli mer självständig? Det här tror jag är ett ganska vanligt problem, att många får hjälp av sina föräldrar med den här första lägenheten. Och många som kanske bor i studentstäder, de stora studentstäderna kanske Lund, Linköping, Umeå, Stockholm, Uppsala. Där är det väldigt svårt att hitta en lägenhet. Många gör då att de går in och köper en bostadsrätt. Och när man är student så kan man inte få några lån, bostadslån kanske. Och så går föräldrarna in. Vad tycker du, Isabella?
Ja, hon skriver ju en mening här att jag har inga sparade pengar som jag själv har hand om, utan min pappa sköter allt.
Mm.
Jag måste ju säga att jag känner igen mig lite här. Och inte mina privata pengar, men pappa sköter mycket av mina bolagspengar.
Mm.
Jag tror att det bästa är att förklara för dina föräldrar och säga det, att så här känner jag. Jag är väldigt tacksam för att ni har köpt en lägenhet till mig, som jag då hyr av er. Men jag måste börja lära mig, för nu är jag 22 år gammal. Så förklara att du vill sköta allting själv. Att ta hand om lägenheten och betala. Och börja, om du jobbar, om du kan, och försöka spara pengar. Och successivt då ta mer ansvar. Samt så tycker jag att du sitter i en bra situation. Att om de har investerat i en lägenhet som du sen betalar till dem, så är det ju fantastiskt medan du pluggar. Men börja med små steg. Utan kan du ta ett extra jobb, försöka spara lite pengar, lägga undan dem hela tiden och börja sköta mer, och sen sikta på att när du är klar med dina studier så ska du vara helt självförsörjande.
Sen tycker jag också att du ska berätta för dina föräldrar att du vill bli självständig. Är dina föräldrar schyssta, så tycker de också att det är jättekul att du vill lära dig om pengar och stå på dina egna ben. Och gör då en gemensam plan för till exempel hur ska du med små steg kunna äga en del av den här bostadsrätten. Kan du kanske varje månad, vi säger, spara 1000 kronor, och att du med små steg med de här 1000 kronorna köper in dig i bostadsrätten. Så för varje månad så äger du lite mer av bostadsrätten. Det kan också vara ett steg till att du blir mer självständig, så att du så sakteligen kan köpa ut dem, eller i alla fall äga en liten del av den här lägenheten.
Mm.
Det kanske bara psykologiskt känns skönt.
Och så står det också att din mamma och pappa gärna fyller på ditt kylskåp och bidrar med några 100 lappar till utgångar och frisörbesök. Och det låter ju jättehärligt, det förstår jag också. Men kanske säga istället att ni gärna får, om de gärna vill hjälpa till, att de kanske stoppar in 1000 kronor på ett sparkonto varje månad som är kanske låst, eller in i fonder. Att börja spara, hjälpa till och hjälpa dig med att spara pengar snarare än att hjälpa dig att spendera pengar.
Men det är ganska viktigt också att inte känna att det är någon annan som betalar för den. Jag tycker att du ska ta upp det här med dina föräldrar och också känna att om du inte fick de här pengarna av dina föräldrar och var mer självständig, är den känslan mycket härligare. Och med det då att du har mycket mindre pengar, kanske måste äta billigare mat, du kan inte göra lika mycket på fritiden. Eller tycker du att du får en bättre liv om du får pengar dina föräldrar, inte känner lika självständig men har mer pengar att röra dig med? Den frågan måste du själv besvara också.
Jag tror att många som lyssnar på det här som inte alls har den situationen känner så här, ah, vad orättvist. Någonting man inte får glömma när man sitter i en sån här situation som jag också har varit i, är att man blir extremt, det är lite makt.
Mm.
Alltså det är ju så, helt plötsligt så kan föräldrar göra lite som man vill, och det spelar ingen roll att man är 22 år längre, utan du blir fortfarande minderårig.
Mm.
Och gör du inte så här, så då drar jag in på det här. Och nu hoppas jag att dina föräldrar inte är så, men självklart så blir det ett maktövertag om den andra betalar. Så ha det som argument till att bara ha en mamma-pappa-relation med dina föräldrar och kanske inte att de ska bidra med pengar. För det blir konstig obalans i relationen, speciellt när man bråkar om andra saker.
Mm. Jag tänkte bara, vi har pratat om budget idag, och det är verkligen en av grundbultarna till att bli en ekonomista. Ska vi inte göra så att de som skickar in de bästa tipsen på hur man håller sin budget och... ja, alla smarta budgettips som finns. Hur man gör en budget rolig till exempel. Att de kan vinna ett exemplar av vår bok.
Mm.
Vi kan väl låta ut 10 stycken eller någonting.
Det låter som en jättebra idé.
Och då mejla era budgettips alltså till ekonomista@expressen.se, så kan ni vinna vår bok Ekonomista.
Tack för idag.
Vad kul att ni lyssnade. Vi hörs snart. Thank you.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.